Ja, vi tackar dig Jesus den här speciella dagen som pingsten är. Vi tackar dig Herre för att du sände din helige ande till oss. Tack att kraften fortfarande är verksam. Tack att hjälparen fortfarande hjälper och bistår på de olika sätt som vi behöver. Jag ber Herre att hela den här gudstjänsten ska få bli en påminnelse för oss alla hur viktig din helige ande är och att vi verkligen behöver och får också del av din ande om vi vill. I ditt namn Jesus. Amen. Som Laila sa så är det 50 dagar mellan påsken och pingsten. Och de hänger ihop, påsk och pingst. Vi får i Bibeln reda på en del av vad som hände med Jesus efter att han hade uppstått till nytt liv. Vi har några berättelser om honom, hur han mötte lärjungarna. Den här berättelsen om Emmausvandrarna, när han kommer att slå följe med dem. Till exempel promenaden med Petrus på stranden. Men annars så får vi inte reda på jättemycket om Jesus efter att han hade uppstått. Förutom att han mötte lärjungarna och träffade dem. Det finns inga redogörelser för att Jesus tog upp sin offentliga tjänst igen på samma sätt som han gjorde innan och började förkunna offentligt och bota sjuka. Det gör det inte. Men däremot så kan vi läsa i Bibeln att han hade ett uppdrag som han skulle lämna över till sina lärjungar. Det var dags för honom så att säga att lämna över, att ge det vidare till hans lärjungar. Och vi ska läsa ifrån det som vi brukar läsa ofta vid Kristi himmelsfärd, som var 40 dagar, 10 dagar tillbaks, ifrån Lukas kapitel 24 och några verser där. Han sa till dem: detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem: detta är alltså vad skrifterna säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Jesus så påminner sina lärjungar här vad som har sagts om honom, vad som har profeterats om honom innan hans ankomst till jorden, att han som Messias skulle leva och dö och uppstå, och sen så skulle syndernas förlåtelse genom omvändelse förkunnas för alla folk i hans namn, och det skulle börja i Jerusalem. Men vem var det som skulle göra det här? Ja, det var lärjungarna. Ni ska vittna om allt detta. Och med Jesu avslutning i det här sammanhanget så blir det extra intressant när han säger: och jag ska sända er vad min fader har lovat. Det var någonting som behövde ske innan lärjungarna skulle ta sig an det här uppdraget och bege sig ut i världen med Jesu budskap. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Jag vill säga, gör ingenting innan det som har blivit utlovat har skett. Stanna kvar och vänta på att bli rustad med kraft ifrån höjden. Vad var det då som var det här utlovade som Gud hade lovat? Eller mer specifikt, vem var det som Gud hade lovat att sända till dem? Det var den helige ande. De skulle stanna kvar och vänta på att få del av den helige ande. För att på så sätt kunna få del av den kraft som han hade och som de behövde för att ta sig an det här uppdraget som Jesus hade kallat dem till att nu utföra. Jesus visste nog att lärjungarna var totalt beroende av den helige ande för att lyckas och ta sig an det här uppdraget som han hade, som han gav till dem. Och på samma sätt så vågar jag nog påstå att Jesus fortfarande vet att sanningen om oss som är hans lärjungar idag, så är situationen samma, likadan. Vi är också i lika stort behov och beroende av den helige ande om vi ska klara av att utföra det uppdrag som vi har i den här tiden, i det här samhället. Det är inte för inte som den helige ande bland annat kallas för hjälparen. Hur som helst, lärjungarna lydde Jesus och de gjorde som han sa. Och Lukas evangeliet så avslutas med orden: han tog dem med sig ut ur staden mot Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. De återvände till Jerusalem och de stannade där. Och i första kapitlet i Apostlagärningarna så läste, kommer fortsättningen. Där står att de återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg ifrån staden. Och när de kom dit upp gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Efter 10 dagar så hände det. Jag läser valda delar ur kapitel 2 i Apostlagärningarna. När pingstdagen kom så var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Då steg Petrus fram med de 11 och tog till orda och talade till dem. Judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland det som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av fadern har han nu utgjutit den så som ni här ser och hör. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. då får ni den helige anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem som är långt borta, som Herren, vår Gud, vill kalla. De skulle vänta i Jerusalem tills de skulle bli beklädda med kraft ifrån höjden. Det var så Jesus hade sagt. Nu hade det här skett, det som de väntade på. Och jag tror att vi är flera som kan lägga märke till och se en, vad ska man kalla det, en märkbar nivåhöjning i Petrus liv efter den här händelsen. Även de andra lärjungarna, men Petrus har ju en framträdande roll här i början. Man ser en annan frimodighet, eller hur? Det finns en annan iver, en annan styrka. Och vad som snart också skulle visa sig vara en starkare och mer en djärvare tro i hans liv. Och det skulle bland annat visa sig i frukt i att de tecken och under som tidigare enbart hade följt Jesus, hans undervisning och praktik, nu skulle det här komma att börja ske och verka i och genom lärjungarna på precis samma sätt. Det är det vi kan läsa om vi ser det, att det händer. Och allt det här så berodde på en enda sak, utgjutandet och mottagandet av den helige ande. Den Petrus som för ens ungefär 50 dagar sedan hade förnekat Jesus och svurit på att jag känner inte den mannen. Nu så predikar han frimodigt och vittnar om samme Jesus och står upp för honom. Kort efteråt i kapitel 3 i Apostlagärningen kan man läsa om att Petrus och Johannes möter på en man som är lam, som satt och tiggde utanför vid en port, en ingång till Jerusalem. Och vad är det som händer då? Det står att Petrus tittar på den här mannen och säger: silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så står det att han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens så fick den här lame mannen stadga i fötter och brister, står det. Och med ett språng var han på benen och började gå. Ja, vad var det som hände? Vad var orsaken till det här? Den helige ande, hjälparen. Jesus visste som sagt att vi skulle vara i stort behov allihop om vi ska klara av det här uppdraget som han har gett vidare till oss. Och Bibeln visar oss väldigt tydligt att vi människor, vi är i behov av den helige ande. Utan den helige ande så klarar vi inte av att leva det här kristna livet som Herren har tänkt för oss. Och Guds tanke för människan har alltid varit att hon ska få del av hans egen ande och kunna få leva ett liv under andens inflytande och verkan. Och jag vet att jag har sagt det förr, jag säger det igen. Det är omöjligt att vara kristen och frälst och samtidigt vara i avsaknad av Guds ande. Du kan inte vara frälst, kristen och vara i avsaknad av den helige ande. Men det är möjligt att vara kristen, att vara pånytt född och vara i avsaknad av den här särskilda händelsen som vi med bibliska ord kallar för andens dop. Och är man det så finns det goda nyheter. Man kan få del av det. Löftet gäller dig, som det står. Alla. Och jag är helt övertygad om att det här är Guds vilja att alla ska få del av det här. Det är som Laila sa, det är inte för en utvald klick. Det tillhör det normala kristenlivet. Den helige ande kallas som sagt för hjälparen. Ett av hans ord. Och den heliga ande så hjälper oss på många olika sätt. Och jag ska inte lyfta fram alla sätt idag som den heliga ande är en hjälpare för oss. Det skulle bli alldeles för lång predikan. Men jag ska lyfta fram tre områden som jag menar att på de här områdena så hjälper den helige ande oss. Och det första är att den helige ande hjälper oss och ger oss frimodighet. Vi, som sagt, vi kan se förändringen i Petrus liv och de andra lärjungarnas liv. Frimodigheten tog sig uttryck i att en offentlig bekännelse och vittnande där de fanns om Jesus Kristus. Och då vill jag bara påminna om återigen att det här, de var kvar på samma plats där de tidigare hade gått och gömt sig av rädsla. Och de hade nog anledning också att rent mänskligt sett att vara rädda, för att det fanns personer som ville ta dem till fånga, fängsla dem, kanske döda dem. Men i samma miljö, i samma stad, i samma område, så efter att lärjungarna fått del av den helige ande så började de frimodigt stå upp för Jesus och vittna och bekänna sig till honom och stå upp för honom. Den helige ande hjälper och ger frimodighet. Och det är något som vi behöver, varenda en av oss. En anledning kan vara att Guds sanning, Guds lag, om man uttrycker det på det sättet, ibland mer eller mindre ofta kan befinna sig på så här kollisionskurs med världens sanning och de rådande samhällsideal som finns i den tid som vi lever i. Ni förstår det här, det man får säga, det man inte får säga, det man får tycka, det man inte får tycka, enligt världens mått. Vi behöver frimodighet för att stå fast vid Guds sanning. Och den här frimodigheten, den behöver vi inte som pumpa upp egen kraft, utan den helige ande. En del i honom som hjälper är att han ger frimodighet. Tack och lov. Och det här kan också vara en liten passus, men det här kan vara ändå bra att påminna om. Att när den helige ande ger oss frimodighet så betyder inte det att våra som naturliga mänskliga känslor av nervositet avtar eller försvinner. Det är inte något lika tecken mellan att den helige andes frimodighet av sig själv gör att vi slutar känna oss små eller vi kan känna oss oroliga ibland. Men anden ger oss frimodighet att vi trots allt ändå väljer, för att vi vet att det är rätt. Paulus säger om sig själv när han skriver till Korint att svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle kunna övertyga, utan i ande och kraft. Han kände sin mänskliga begränsning, men han kände också att han var buren av den helige ande. Den helige ande ger oss frimodighet. En annan sak som den helige ande hjälper oss med är att den helige ande hjälper oss att verka i ande och kraft. Efter andens utgjutande på pingstdagen så lägger vi som sagt märke till en större frimodighet hos Jesu lärjungar. Men det blir också uppenbart ganska snart att det också fanns en nivåhöjning gällande tecken och under som syntes som frukt i lärjungarnas liv. Guds kraft hade börjat verka i och genom dem på ett större och mer markant sätt. Vi har exempelvis berättelsen i kapitel 3 i Apostlagärningen som jag nämnde här, den lame mannen vid porten och det som hände där. Och det här fortsätter i Apostlagärningen och i Nya testamentets fortsatta skildring med Paulus breven. Ser vi hur Guds kraft som tidigare då hade verkat i och genom Jesus nu på samma sätt händer genom lärjungarnas händer när de ber, när de befallde i hans namn, så hände samma sak. De kunde inte göra det här i egen kraft, men ett sätt som den helige ande hjälper oss på är att han hjälper oss att få del av Guds egen kraft där det behövs. Inte för vår egen skull, men för andras skull. Och de behövde Guds kraft för att de skulle fortsätta, som sagt, göra Jesu gärningar efter att han hade lämnat. Så att Guds befrielse och upprättelseverk skulle kunna fortsätta. Sjuka skulle botas, demoner skulle drivas ut. Guds rike skulle manifesteras, och de var totalt i behov av den helige ande om de skulle klara av det här. Och det visste Jesus. Så han gav dem, oss, den helige ande. Och vi behöver också hjälp av den helige ande på det här området. För vi behöver också få del av Guds kraft i och genom oss. Tecken och under och mirakulösa helanden och ingripande, så är faktiskt enorma vittnesbörd för Guds egen existens och makt. Och jag tror att vi kan hålla med om att världen skulle behöva få se det här i större mått och kunna få bli överbevisade i ännu större mått än vad som sker idag på det här området. Guds manifesterande kraft är ett vittnesbörd för dem som inte tror. Och för att kunna vittna på det här sättet så behöver vi få del av den helige andes kraft. Jag tror att de flesta kristna och kyrkorörelser och samfund skulle nog säga att de tror på tecken och under. Men om man räknar med det i praktiken, det är kanske en annan fråga. Jag har tänkt många gånger, det kanske fler som har gjort, att det måste vara väldigt jobbigt att vara kristen och, eller som var del i ett sammanhang där man inte riktigt tror på det här eller inte riktigt räknar med att det här kan hända. För jag menar, evangelierna är ju ändå fulla med de här berättelserna, och fortsatt i Nya testamentet så ser vi det här, hur Guds kraft verkar i och genom Jesus och sen fortsätter genom hans lärjungar. Dessa tecken ska följa dem som tror, säger Jesus avslutningsvis i Markus evangeliet. I mitt namn, inte i eget namn, men i mitt namn ska de lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Ett tredje och sista sätt som jag tänkte nämna om idag, som den helige ande hjälper oss på, är att den helige ande hjälper oss att urskilja och känna igen när Gud verkar i vår samtid. Och det tycker jag är intressant. Jag vet inte vad du ser och lägger märke till av Guds verk, det som syns och hörs i samhället idag, men jag har i alla fall ett påstående idag att jag tycker att det går att se att det skett en förändring bara de här sista åren. Vi pratar 3-4 senaste åren i media. En förändring till det bättre gällande hur kristna och kristen tro beskrivs och framställs. Och jag tycker jag har märkt av en tydlig så här stegrande förändring. Att man framställer det här att ha en tro på Gud, kristen tro, när det tidigare kanske var mer vanligt att det kom med ett ifrågasättande på köpet eller kanske ett förlöjligande på köpet, så gör det inte det på samma sätt längre. Jag tror inte jag är ensam om att ha lagt märke till den här förändringarna. Säkert kan det dyka upp, det får vi räkna med i något sammanhang fortfarande, att man gör sig lustig eller är kritisk. Men jag menar ändå att det har skett en förändring, och jag tror att det här är ett Guds verk ett av andens verk. Ni tänker säkert själva på situationen ni har hört och sett, men jag tänkte bara ge några konkreta exempel som förslag eller som påminnelse. Jag tyckte att det var någonting som tog sin början med att Thomas Sjödin började synas i, och höras i media för några år sedan. Han har ju figurerat i ganska många sammanhang. Han har ju på radion och i tv. Och han har ju varit med flera gånger i den här sommarpraten till exempel och vinterpratarna på P3 eller P1, ja, något av dem, ja, radiokanalerna i alla fall. Och folket som lyssnar så får ju rösta. Vem skulle man helst vilja höra igen? Och då har han ju som han kan man säga att han vunnit, men han är ju en av dem som har folk, men honom vill vi höra igen. Det är ganska många som lyssnar på sommarpratarna. Det vet vi. Det finns statistik på det. Det finns många svenskar som vill höra på Thomas Sjödin och det han delar med sig av. Och man märker också att det finns en respekt där. Och att han får säga det han säger utan att det bemöts med... Ja, han får säga vad han säger helt enkelt. Och jag tycker också i radio överlag, själv så lyssnar jag inte så mycket på radio, men jag har ju hört personer som har sagt att Inge, du brukar säga ibland när vi träffas till bön att du har lyssnat på radio på morgonen och nu pratar de om Gud igen. Typ så. Ja, men det är något som händer, absolut. Det finns en ökad... Talet om Gud och tro så ökar. Och det gör det på ett sätt också att det får sägas utan att det blir ifrågasätt på samma sätt som det har gjort tidigare. SVT har ju visat några program nyligen. Uppdrag granskning tror jag var många av er som såg, med den här unga kvinnan, Sanne hette hon va? Som de hade visat om tidigare. Det fanns ingen som hade kunnat hjälpa henne. Sen hade hon fått kontakt och via kristna, och jag menar LP-verksamheten fick bra omdöme på det sätt som de förtjänade där. Också kristen tro, det var pingstkyrkan var med där, Sebastian Staxet var med. Alltså det här programmet så sändes ju också rakt av, så förmedlar man någonting utan att det här vinklades till att det ska vara något konstigt på något vis. Ett väldigt starkt vittnesbörd. Samma sak så sände SVT här på våren. Det finns ju ett program för Korrespondenterna. Och de kanske också någon av er som såg ett fängelse i Sydamerika. Där alltså de här allra värsta gängkriminella satt. Och där så får man följa med en av rapporterna som besöker det här fängelset. Och så kommer han rakt in i ett så här bönemöte fullt med fångar som deltar i ett bönemöte. Och så kommer det upp en text där alla är frälsta, står det. Och så får man följa några av de här fångarna som sitter inne då, som har kommit till tro. Och en av de här personerna berättar då att ja, men han visar var de sover och så de ligger väldigt tätt och det här är då personer som sitter inne från rivaliserande gäng som tidigare dödade varandra. Nu sover man bredvid varann i samma rum. Och så säger han då, ja, men så frågar då reportern att ja, men går det bra att ni som bor här i samma rum? Ja då, vi är ju kristna allihop, säger han, så att det går bra. Också ett program som framställer kristen tro på ett, och vad som kan hända i människors liv utan att det vinklas till något konstigt. Några fler, ett par till exempel innan jag slutar. Jag såg inte det själv, men jag fick höra talas om det i efterhand. På långfredag nu, den här påsken, Så på Nyhetsmorgon i TV4 så medverkade Jan Gradvall, som då anses vara en av inom branschen en av Sveriges mest respekterade musikjournalister. Och han sa men dagen till ära så ska jag prata om att det finns en spännande kristen våg inom musiken. Och då så ägnade han 8 minuter till att då förklara, till att lyfta fram bland annat Hillsong, och han pratade om Hillsong, och han tyckte den här lovsångsrörelsen var spännande. Och då visade man då bilder ifrån gudstjänster med människor som tillbad, och han berättade om kristna artister som då fanns med kopplat till det här, och han nämnde en känd popartist, Justin Bieber, och sa att han har ju sagt, han har haft lite struligt sista åren, och det var länge sedan han släppte någon skiva, men han har ju sagt så här att han hade aldrig klarat det här utan sin kristna tro att komma igen. Och det här sitter då den här reporten eller journalisten och predikar på Nyhetsmorgon på långfredagen. Det fanns säkert många som hade tog en ledig dag och kanske satt hemma och åt en lite senare frukost framför tvn och fick se det här. Sen var det en av de kvinnliga reporterna som blev lite besvärad av att man så fritt pratade om kristen tro, som försökte få in en kil där, men det tog aldrig riktigt skruv. Så att det blev också ett vittnesbörd rakt av, utan att man på något vis skruvade till det på något märkligt sätt. Och sen måste jag också nämna Joel Halldorfs krönikor i Expressen. Inte hade jag trott att för några år sedan så skulle teologiska samtal och förklaringar av livet och tillvaron föras på Expressens kultursidor. Men nu gör det. Och jag har det är typ så här, fått nypa mig i armen ibland, att läste jag precis det där på Expressens hemsida? Ja, det gjorde jag. Och jag vet att det här också för honom har det öppnat dörrar. Han får komma in i sammanhang och tala om kristen tro i kulturelitiska sammanhang. Också för han har blivit en respekterad röst inom den världen. Det finns fler exempel man skulle kunna nämna. Men gemensamt med det här så är ju att jag tycker mig se att kristen tro och människor som är kristna lyfts fram på ett annat sätt nu de här sista åren. Och att man får tala till punkt utan att vrids och vänds på att det skulle vara något märkligt. Utan det snarare finns ett intresse och det finns en öppenhet för kristen tro. Vi får tro att det här är ett verk av den heliga ande. Vi får vara öppen för det också, för att ibland så den heliga ande hjälper oss att urskilja sådana här saker. För ibland så kan sånt här hända i sammanhang där vi kanske inte riktigt hade förväntat oss att det skulle ske. Som sagt, jag trodde inte att Expressens kultursida skulle vara ett sån arena. Men nu har det blivit det. Och vi behöver den heliga andes hjälp. Det här var några exempel på olika sätt som den anden hjälper oss. Och vi behöver det här för att få del av, också kunna förstå, känna igen, få del av frimodigheten, kraften, insikten vad Gud verkar och vad som är på gång i samhället. Och därför tänker jag att vi tar en stund där vi ber tillsammans. För oss själva, för någon annan som kanske vi tänker på. Men vi avsätter i alla fall en tid till bön om att vi är i behov. Vi längtar efter den helige andes hjälp. Vi har det behovet. Vi ber i tystnad så, men om det är någon som känner att du blir manad till att be högt, så var frimodig och gör det. Annars så ber vi. Herre, vi behöver din helige ande. Vi behöver din hjälp, Herre. Tack att kraften finns där. Frimodigheten finns där. Hjälp oss med det vi behöver, Herre.